Nåd være med dere, og frid fra Gud vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst henter vi også fra Markus evangeliet. Nu er det i det 7. kapitlet fra den 31. versen. Det handler om Jesus som botar den døvstumme. Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över Sidon och sedan genom Dekapolisområdet till Galileiska sjön. Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, suckade och sa: Effata. Det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättade de. Och folk blev helt utom sig av häpnad och sa: Allt han har gjort är gott. Han får till och med de döva att höra och det stumma att tala. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Gud skänker oss människor många välsignelser. Till exempel kroppsliga välsignelser. Ögon som ser, öron som hör. En mun som talar. En näsa som luktar. En hjärna som tänker. Händer som arbetar och fötter som går. Men det här är välsignelser som vi faktiskt inte kan ta för givet. Det kan vi få erfara själv under våra liv, ifall våra kroppar inte längre fungerar helt optimalt. Och det kan vi också förstå när vi läser bibelberättelser som dagens text om den dövstumme mannen. Han kunde inte höra och han kunde knappt tala, men just denna man vill Jesus hjälpa och bota. Det här hände i ett område som heter Dekapolisområdet. Det här området, det låg öster om Jordanälven. Så det här var lite ovanligt att Jesus var där. För de flesta händelserna i Jesu liv utspelar sig på den västra sidan om Jordanälven. Centrala bibliska platser som Nazaret, Kapernaum, Jerusalem och Betlehem, alla de ligger på västra sidan om älven och Galileiska sjön. Dekapolisområdet, det var ett område som bestod av 10 städer som var grekiskspråkiga. Dekapolis betyder faktiskt 10 städer. Jesus hade varit i Dekapolisområdet tidigare och botat en man som var besatt av onda andar. Det är en berättelse som är ganska speciell. För den sticker ut på det sättet att Jesus inte bara drev ut de onda andarna, utan han lät dem fara in i några grisar som betade vid ett berg. Mannen som hade blivit botad, han blev förstås överlycklig och sedan sprang han iväg och började ropa ut det som Jesus hade gjort för honom. Men Jesus hade alltså varit i det här området förut, men han hade mer arbete att göra här. Från Matteus evangeliet får vi veta att han vid det här tillfället botade många människor, inte bara den dövstumme. Men Markus, han ger oss alltså en speciell inblick i den här händelsen när Jesus botade den dövstumme. Det står att Jesus suckade medan han såg upp mot himlen just innan han skulle bota mannen. Vi kan ju fundera varför han suckade, vad det här var för sorts suck. Men en sak är säkert: vi ger också Jesus många anledningar att sucka. Som jag började med att säga så har Gud gett oss många kroppsliga välsignelser. Och det är välsignelser som vi får tacka honom för. Men använder vi dessa kroppsliga välsignelser alltid på ett klokt sätt? Vi har öron att höra med. Men hur ofta använder vi dem till att lyssna till Jesu röst? Vi måste medge att vi inte har gjort det så ofta som vi borde. Vi har en mun att tala med. Men hur ofta använder vi den att berätta för andra om Jesus? Även här måste vi medge att vi inte har gjort det så ofta som vi borde. Så vi ger Jesus många anledningar att sucka. Har ni funderat över varför Markus väljer att citera Jesus på arameiska? När det står så här: sedan såg han upp mot himlen, suckade och sa Efata. Matteus gör samma sak i ett bibelställe där Jesus utbrister på korset. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Varför väljer evangelisterna att i vissa fall citera Jesus på arameiska? Jo, för på så vis så får vi höra och läsa det som Jesus talade där och då. Det gör att texten blir väldigt levande. Det blir nästan som om vi var där själva och fick höra Jesu egen röst. Men evangelisterna gör inte det här utan att också direkt översätta det så att läsarna förstår. Markus skriver Efata. Det betyder öppna dig. Och Matteus skriver Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder min Gud, varför har du övergett mig? Men tillbaka till den dövstumme mannen. Lägg märke till att Jesus använde ett enda ord när han botade mannen, Efata. Han behövde inte stå och mumla en massa ramsor i flera timmar för att det skulle hända någonting. Han behövde inte anstränga sig. Nej, det räckte med ett enda ord, Efata, öppna dig. Det var en klar och tydlig instruktion till vad han ville att mannens öron och mannens tunga skulle göra. Han befallde att de skulle öppnas. Han befallde och så blev det, eftersom han är sann Gud. Och det påminner ju lite om Jesus i båten när han stillade stormen. Då sa han bara tyst, var stilla. Och sen så hände det exakt det. Vi ska också lägga märke till att Jesus aldrig misslyckades när han skulle bota andra människor. Varje gång han försökte bota en människa så lyckades han. Ifall man ska föra statistik så får Jesus 100% i pricksäkerhet. Jag vet inte om ni brukar titta på fotboll, men när man ser på fotbollsmatcher så är det mycket fokus på statistik. Och en sån statistik det är hur pricksäker man är när det gäller passningar. Hur många av passningarna går till en medspelare? Ja, om en spelare har haft över 90% pricksäkerhet, ja då har man gjort det väldigt bra. Men Jesus, han fick inte bara 90%, han fick 100%. Det fanns ingen sjukdom eller skada eller handikapp som han inte kunde bota. Och det bevisar att han är sann Gud. Mannen som Jesus botade var döv. Det finns två olika sätt att vara döv. Det går att vara döv i den vanliga bemärkelsen att man inte har någon hörsel. Men Bibeln talar också om ett annat sätt att vara döv, nämligen andligt döv. Och det är mycket värre. Profeten Jesaja, han sa till Israels folk: ni som är döva, hör! Människorna som profeten Jesaja talade till, de var inte döva i den vanliga bemärkelsen, utan de var döva på ett andligt sätt. Och det är det tillstånd som alla människor föds med, ända sedan syndafallet. Alla människor har sedan Adam och Eva fötts med andligt döva öron som bara sig kan eller vill lyssna till Jesu röst. Men hur ska man då få öron som vill lyssna till Jesu röst, som kan göra det? Hur kan man få en andlig hörsel? Ja, det sker inte genom att försöka anstränga sig. Det sker inte genom att ta ett beslut. Det finns de som hävdar att man kan bli kristen genom att ta ett beslut. Men vi människor, vi har inte en förmåga att göra oss själva andligt hörande. Lika lite som den döve mannen i dagens text kunde göra sig själv hörande. Båda sakerna kräver att Gud griper in. Det är Gud själv som måste öppna andligt döva människors öron. Och det var Gud själv som öppnade den döve mannens öron. Nämligen Jesus som är sann Gud. Den helige ande öppnar människors öron genom nådemedlen. Evangelium i ord och sakrament. Paulus skriver i Romarbrevets första kapitel: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning. För var och en som tror juden først, men også greken. Mennesker kommer til tro som små barn når de døps, og mennesker kommer til tro som voksne når de hører en predikan eller leser i Bibelen eller en annen bok som åpenbarer evangeliet. Evangeliets kraft finns altså både i dopet og i ordet. På pingstdagen var det mange voksne som kom til tro på Jesus når apostlene predikade om honom. Men vi ønsker givetvis at alle mennesker skal få komme til tro redan som små barn gjennom dopet. Apostelen Petrus skriver om dopet i sitt første brev. Efter denne forebild frelser nu dopet også er. Det innebærer ikke at kroppen renes från smuts, utan er et rent samvetets bekjennelse til Gud gjennom Jesu Kristi oppståndelse. Bibelen har mange olika sätt att beskriva eller illustrera det ögonblick när en människa kommer till tro. Att bli omvänd, att födas på nytt, att bli upplyst, att bli frälst, att bli andligt seende och att bli andligt hörande syftar alla på samma händelse. Det är synonymer. Det här kan vara bra att ha klart för sig, annars kan man börja föreställa sig att det är frågan om olika steg i en lång process. Men att komma till tro är inte en lång process som pietisterna hävdade, utan att komma till tro sker på ett ögonblick när en människa antingen blir döpt eller får höra evangeliet genom ordet. Jag började med att prata om olika välsignelser, men att ha öron som vill lyssna till Jesu röst, det är verkligen en stor välsignelse. Men Jesus vill också att vi använder dessa andligt hörande öron till att fortsätta lyssna. Hör du som har öron, sa Jesus till människorna som han predikade till vid det tillfälle. Och det är också en uppmaning som Jesus gav genom aposteln Johannes i uppenbarelseboken. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Ja, och här finns det ju en varning. För om vi skulle sluta lyssna till Jesu röst, så skulle vi till slut bli andligt döva igen. Så den som vill förbli hos Jesus behöver fortsätta lyssna till hans röst. För hans röst är livgivande. Och när jag nu säger att lyssna till Jesu röst, så menar jag förstås att lyssna till allt det som står i Bibeln. Jesus själv talar faktiskt i hela Bibeln, kan man säga. För Jesus är ju sann Gud och Bibeln är Guds ord. Genom att fortsätta lyssna till honom så vill han stärka vår tro och bevara oss i tron. Jesus sa till djävulen i öknen, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Dagens tema för texterna, det är friheten i Kristus. Vad har då den här texten med frihet att göra? Jo, den dövstumme mannen var inte fri till att använda sin kropp exakt som han ville. Han kunde inte höra och han kunde knappt tala. Så han var begränsad. Han hade inte full frihet. Men Jesus kom för att ge honom det. Jesus kom till honom för att ge honom frihet. Men att ha frihet i Kristus, det kan vi ha även om vi inte skulle ha kroppslig frihet. Även om våra kroppar inte skulle fungera optimalt, så kan vi ändå ha frihet i Kristus. Tack och lov. Frihet i Kristus, det är nämligen en mycket större frihet än kroppslig frihet. Det innebär nämligen att vara fri från ett slaveri under synden. Att vara en slav under synden, det innebär att man inte kan välja bort synden. Man är helt enkelt tvungen att synda. Det enda man kan välja mellan är den eller den synden. Men hur blir det då efter att vi har kommit till tro? Hur är det då med synden? Innebär friheten i Kristus att vi aldrig syndar? Nej, vi fortsätter att synda även efter att vi har kommit till tro, tyvärr. Däremot så har vi också fått en ny människa. Innan omvändelsen så hade vi bara den gamla människan. Men efter omvändelsen så har vi även den nya människan. Och det innebär att vi kan välja det goda istället för det onda. Ofta så misslyckas vi med det. Och det är eftersom vi fortfarande har den gamla människan som strider mot den nya. Och Paulus skriver ju om det här i Romarbrevet. Men det händer också att den nya människan vinner över den gamla människan. Och när vi lyckas välja det som är gott istället för det som är ont. Gud vare tack. I Efesierbrevet så står det: hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Våra gärningar är visserligen alltid befläckade med synd. För vi har till exempel aldrig helt rena motiv. Gud dömer också våra motiv. Men eftersom Jesus har levt ett fullkomligt liv för oss, så täcker hans fullkomlighet det som är ofullkomligt med våra gärningar. För Kristi skull så tar Gud emot våra gärningar. Men hur är det då med otroende människor? Kan inte de också göra bra saker? Alla kan göra saker som är till nytta här i världen. Och det är en konsekvens av att Gud har gett alla människor ett samvete. Och eftersom den naturliga lagen fortfarande finns här i världen. Många människor försöker visserligen att tysta ner sitt samvete och den naturliga lagen. Men i ett samhälle som har myndigheter som bestraffar det onda och belönar det goda, så kommer det ändå inte att vara bara elände. Vi brukar ju ibland klaga över att den här världen är en jämmerdal. Och det är den också. Men den skulle också kunna vara en ännu värre jämmerdal om det inte fanns något samvete eller någon naturlig lag eller några myndigheter i den här världen. Alla människor kan göra saker som är till nytta här i världen, men det står också i Bibeln att det är omöjligt att behaga Gud utan tro. I Hebreerbrevet läser vi: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Så vad som spelar roll här, det är Guds perspektiv, hur Gud ser på en gärning. Vad människor tycker är en sak, men huvudsaken är vad Gud tycker. Och för att en gärning ska kunna vara god i Guds ögon, så behöver den ske i tro. Paulus skriver i Romarbrevet: allt som inte sker av tro är synd. Tillbaka till berättelsen. Tänkte ni på det här, att Jesus förbjöd de som var där att tala om det för någon? De skulle inte sprida det här ryktet om honom. Och det här känner vi också igen ifrån flera andra berättelser i evangelierna när han botade människor. Att han förbjöd både de som hade blivit botade och ögonvittnena att berätta vidare det som hade hänt. Men varför gjorde han så? Är inte det konstigt? Vad vi kan säga, det är att Jesus är sann Gud och att han därför alltid visste när spridningen av ryktet om honom skulle vara till nytta eller inte. Förmodligen skulle ryktet om honom först och främst leda till att ännu fler sjuka skulle komma till honom för att bli botade. Skulle Jesus alltid ha tid att göra det? Skulle han kunna bota alla människor som ville bli botade av honom? Precis som det är idag så fanns det även då tillräckligt många sjuka att sysselsätta människor på heltid som läkare och sjuksköterskor. Men Jesus skulle inte vara en heltidsläkare. För Jesus behövde också hinna med andra saker, nämligen att förkunna och undervisa. Han skulle undervisa både folket och dessutom sina egna lärjungar på ett grundligt sätt. Så även för Jesus så gällde det att prioritera. Även Jesus var begränsad av dygnets 24 timmar, kan man säga. Precis som oss. Jesus förbjöd dem som var där att tala om det för någon. Men det betyder inte att han har förbjudit oss att göra det. Evangelisten Markus har ju skrivit ner den här berättelsen för oss. Och berättelsen har blivit läst och hört i kyrkor över hela världen. Så sådana händelser är inte längre några hemligheter. Befallningen att inte sprida ryktet om Jesus gäller inte oss, utan den gällde till de människorna som var där vid det tillfället. I och med att Jesus har gett oss missionsbefallningen så det jo kristallklart at budskapet om honom skal forkunnes og predikas for alle folk over hele jorden. Alt det som har uppenbarats genom apostlarna och profeterna ska göras känt för människor. Det står i Saltaren 116. Jag tror, därför talar jag. Vi tror också, och därför vill vi också tala. Och precis som den dövstumme mannen, så har vi också fått höra Jesu röst. Så låt oss nu använda våra röster så att andra också får höra Jesu röst. Ögonvittnena som såg det som Jesus gjorde för den dövstumme mannen utbrast. Allt han har gjort är gott. Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala. Ja, här kan vi verkligen hålla med. Allt Jesus har gjort är gott. Och människorna som sa det här, de hade faktiskt ännu mer rätt än de kanske anade. För Jesus hade inte bara kommit för att bota människors kroppar, utan han kom också för att bota människor på ett annat sätt. Ett större sätt. Han kom nämligen för att ta bort ett ännu större problem än våra kroppsliga problem. Han kom för att bota oss från det största problemet, våra synder. Han tog alla våra synder på sig och dog för våra synder på korset. Så att Gud inte längre anklagar eller fördömer oss för våra synder. Och på så vis är vi botade från mänsklighetens största problem. Allt han har gjort är gott. Ja, det håller vi verkligen med om. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, tack för att du sände din son för att bota människor och för att du har befriat oss från syndens makt. Hjälp oss att leva varje dag i din frihet, fria till att tjäna dig och våra medmänniskor med de gåvor och välsignelser som du har gett oss. Amen.